Hei, Jenny.
Hallo, Jannicke. Nå det deilig å lage podcast.
Ja, det en stund siden vi har spilt inn, ass.
Ja, det det, og det synes jeg skikkelig koselig å se det igjen på denne måten.
Ja.
Da skal jeg passe på å se noe annet koselig, og det om mine marsvin. Jeg har merkt når jeg kommer inn på min dotters rum at de har øynene åpne midt i natten.
Oj, lite scary eller? Blir jag lite trött av att tänka på.
Ja, exakt, men så har jag läst då för jag tvungen att googla det och då var fann jag ut att de kunde sova med ögonen öppna. Så det var ju en sak, men de är också såna att de inte kan spisa uppover för att de är ju guinea pig och man vet inte varför de har fått sitt namn om det är efter grisen för att de låter ungefär som gris ibland. Men grisar kan inte heller spisa uppover.
De
kan
inte spisa uppover.
Nej, liksom böja nacken och ta någonting som är ovanför dem. Så hörde du nu försvann jag från lyden
ja, till och med. Ja, du strack ju fint på
så,
halsen.
Så det är lite det har de fälles då. Och det är ju för det att de är anatomiskt byggda sån. Och vad ska vi göra I födsel, Jannicke? Då ska vi inte sträcka nacken uppover heller när vi trycker.
Nej, då krummer vi ryggen ja, så att vi får sån fin bue på födselskanalen.
Ja, så det är väldigt bra att grisar säkert inte ligger på samma måte som oss och föder.
Det är tydligt att du är jordmor när du kan liksom träcka en slutning från hur griser spiser till födestilling. Den är lite spes.
Ja, det är kanske också lite för att jag har nackestivhet akkurat nu själv. Men nog om den grisen helt enkelt. Så nu ska vi gå vidare på att vi lagar ju podcast lite sån här från hand till mun må jag säga. För idag spilte vi, eller inte idag men igår eller vad var det, någon dagar sedan stilte vi någon spörsmål på Instagram om dere kunde finna på vad vi skulle snacka om nästa episode.
Ja, det var egentligen vi som spurte ett spörsmål som vi skulle svara på. Och vi har nu lagat en liten blandad droppsepisode så sätt dig ned och lytt.
Du lytter nå till Jordmorpodden, en podcast om allt mellan himmel och helvete. Här ska du få klartale, kärringråd, vi ska ha fagdiskussioner och vi ska dela erfaringar och upplevelser.
Okej, Jenny. Då må vi först säga tusen tack till alla dere som har kommit med spørsmål. Vi kan ju inte lage episoder av alla för då blir vi sittende en stund, men vi har plockat ut någon. Og det første vi har lyst til å svare på hvordan få en best mulig opplevelse I forbindelse med fødsel og ammestart? Det ganske stort spørsmål, da.
Ja, det ganske stort og åpent spørsmål, men det også et viktig spørsmål.
Det jo kjempeviktig, ja. Og det jo det man lurer på. Bare gi meg det lette svaret på det, da, Jenny.
Ja, nei, men jeg tenker at det det som vi også har bedrivet mye tid åt de siste månedene, og finna ut hvordan vi best kan fortelle dere eller informere dere hvordan man forbereder seg til fødsel.
Ja.
Og amming, så klart.
Det handler egentlig om forberedelser.
Det gjør det.
Ja. Og det alltid lurt å forberede seg til det man skal, det man har I vente, uansett hva det gjelder her I livet. Og særlig når det kommer til fødsel og amming da, som det ble spurt om her. Fordi det liksom ikke noe vi driver med I hverdagen før vi der.
Nei, det ikke noe som vi kan... Vi kan så klart bli bedre på det om vi gjør det flere ganger. Men det ikke sånn at vi kan øve litt og litt hver dag, og til slut så har vi en oppskrift på hvordan vi gjør det best.
Nei.
For mye som man kan møte på I en fødsel, syns nog folk at det vanskelig å forberede sig på, og kanskje tenker også at det ikke det som jeg kommer møte på I min fødsel.
Nej, för det är ju inte något facit. Så att det är ju ingen födslar som är lika. Och vi är inte lika, kvinnor är inte lika, barn är inte lika, så det blir liksom vi kan inte säga si, detta kommer till att ske, detta kommer till att ske och detta kommer till att ske. Och därför är det ju kanske lite extra spännande också, men ett uttryck som vi har snackat om för som dere har hört oss si för, det är ju det att troll spräcker I solen. Og mange gruer seg jo til å føde. De litt for spente, rett og slett. Og da kan det jo være lurt å snakke om det man spent på eller gruer seg til. Da.
Ja, absolut. Og sen det, jeg tenker også at det nog mange som forbereder seg til fødsel I dag enn hva det var før. ja. Till exempel. Jag för det låter som jag är kämpegammal, men
ja, det är
men jag gjorde inte det. Jag förberedde mig nästan ingenting till min första födsel.
Men tror du det är något du bara säger eller har du glömt det?
Nej, men jag gjorde det faktiskt inte. Jag läste inte så mycket om födsel och jag snackade inte med så många om födsel heller, för jag hade inga vänner som var gravida då.
Nej, men tror du inte att man i huvudet, alltså jag tänker att när man är gravid så går man och så växer babyn in i där, den sparkar och så tillnärmer man sig liksom den graviditeten mer och snart så är man vid termin och då kommer de där födselstankarna lite automatiskt och man förbereder sig. Uansett tror jag enten man läser eller inte.
Jag är helt enig. Det var egentligen det jag skulle komma till. Att man, själv om man inte är förberedd med att läsa om allt möjligt som kunde möta på mig, så tänkte man ju mycket. Man mentalt förberedde sig lite genom att bara vara gravid och glädja sig och tänka på vad man ska ha med sig och visst man ska skriva något födebrev och sånt där grejer.
Ja. Och då tänker jag också att vi har ju det nu i rättningslinjerna på kontrollerna, svangerskapskontrollerna är ju att snacka om födsel. Så uansett hur mycket man gör utanom det som är i programmet, rättningslinjerna, så kommer man inom det, man kommer inte undan det. Men jag tror att man kanske kan, om man gruer sig mycket eller är väldigt spänd och inte snackar om det, så kan man nog komma undan med att säga ja, jag är klar liksom, och så bara förtränger man det lite eller man bara lägger det på vänt och så man får det bättre om man förbereder sig då. Det är det jag försöker att säga.
Ja, det vet vi. Alltså det är helt sant. Men jag tänker också på att jag till exempel var ju också hos läge i svangerskapet och han snackade aldrig till mig om födsel. Så jag tror det beror lite på också var man går och till svangerskapskontroll då. Och någon läger är bättre än andra på att snacka om de tingarna som jordmödrarna snackar på hälsostationen.
Ja, och ofta så handlar det om tid också, för vi vet ju att läger har mycket kortare timer än en jordmor. Och i svangerskapsomsorgen så kan jag ofta uppleva att de som går på kontroll hos läger runt uke 36 så kommer de för en födselsamtale till jordmor då.
Bara ja, exakt, fordi at man kombinerar lite då.
Ja, då har legen liksom sagt, nå kan du gå till jordmor och snacka om födsel. Men det tänker jag är så fint då, när man samarbetar på den måten där.
Absolut, det är det. Men förberedelse till födsel, du snackade om att nu har vi pratat lite om att man ska snacka med, om man ängster sig till exempel, att man luftar det med någon. Mm. Men det är många andra ting vi också kan göra. Lite mer som praktiskt förbereda sig på allting som man faktiskt kan möta på i en födsel.
Mm. Mm. Att man lär sig så man vet vad man kan förvänta igen då.
Ja, att man lär sig lite om för exempel kejsarsnitt och vakuum och ja, induktion.
Ja.
Vi kan nämna många ting, Jannike.
Vi kan nämna många ting. Och det finns ju födselsförberedande kurs. Enten uppmätekurs, kanske på födestedet där du ska föda. Kanske de har det i kommunen där du går på kontroll. Man kan finna någon på nätet. Och vi kan ju säga att vi har ju lagt ett födselsförberedande nätkurs som vi är väldigt stolta av och som vi upplever är väldigt komplett, för det är ren praktisk förberedelse till vad du kan möta på. Jag syns det mesta man kan möta på i förbindelse med födsel.
Ja, absolut. Från någon uke för till efterfödsel på barsel.
Ja.
Mm. Vi är väldigt stolta av det. Det heter trygg till födsel, så det kan dere också gå in och se på.
Något som är en väldigt fin sån konkret förberedelsesuppgave så att man ska liksom känna att man snart ska föda. Det är ju att skriva ett sånt födebrev samman med partnern sin eller alene då. Det spelar eller samma jordmor eller läge som du går på kontroll hos. För det är då sätter du hodet liksom på nå ska detta ske och så tvingas du till att tänka på födsel.
Ja, exakt. Och så är det ju inte något facit på födebrev heller. Det kan vara kort och långt och stolpevis eller fortällande. Det går helt fint.
Det är akkurat sånt som födseln. Det är inte något facit på den heller. Den kan vara kort och lång och stolpevis, den var Jenny.
Den kan det. Nej, men så det viktigaste är ju att i vart fall sätta igång en process där man förbereder sig för det som man ska igenom. Ja. Både konkret, mentalt, praktiskt. Ja, på alla möjliga måter.
Ja, och det är ju nettopp det att det man ska igenom, säger du, men som när man inte har fött för så vet man inte vad det är. Och då, för att förbereda sig bäst möjligt, så må du tillägna dig kunskap då. Genom kurs eller jordmor eller spörsmål här och där. Mm. Men man ska ju också passa sig lite för var man får den informationen fra. Och inte bara gå till nabon som hade en helt superfödselsupplevelse eller svigemor som hade en vansklig födselsupplevelse. Man må på en måte ha... ja, ha information man kan ta till sig och stole på, som man känner sig trygg på rätt och sätt.
Ja, exakt. Men det, jag lurar här. Vi har fått många hänvändelser om att de har lust, våra lyttare har lust att höra på födselshistorier.
Ja.
För att det är så lätt att förbereda sig till födsel då. Och kanske det är just det man gör då, att man tar lite av varje historia man hör på och tänker att det har jag också lust att förbereda mig på. Ja, det må jag tänka på. För vi har ju lite som vanskligt att tänka att det alltid förbereder en så gott i födsel.
Ja.
För att någon födselshistorier är ju... ikke kanske så heldig att höra på.
Nej, inte när man är gravid och rätt före en födsel. Så vi har ju inte så väldigt många. Vi har ju egentligen nästan ingen episoder med födselshistorier, men vi ska ha det.
Vi
är eniga i att det är fint med födselshistorier, men så är det också mycket fakta runt det. Men jag känner att dere som inte är i faget dagligt, sånt som vi är då, Jenny. Det, jag känner att dere trenger liksom knagg och hänga det på för att det ska vara realistiskt och dere, ja, ska kunna ta informationen till dere då. Så hvis dere hör på mannen i gata som har fött, så är det selvfølgelig lättare att tro på det än hvis vi två sitter som två vuxna och säger hur man ska göra det.
Ja, på mannen i gata.
Ja,
det, om han har fött. Det kan hända att det blir lite vanskligt. Ja, jag skönner det.
Uttryck.
Ni skönner vad Jannike menar. Så det är fint.
Morsom historia om mannen i gata.
Amming är ju också något som vi ska förbereda oss på. För att det är ju absolut något som vi ska poängtera att det inte kommer naturligt för alla. Det är något som måste läras.
Ja.
Och att man förbereder sig också på att det kan bli vanskligt.
Mm.
Men det kan också gå enkelt.
Ja.
Men att just det, att det är flera momenter och nyanser av amming också. Eller vad amming skapar för känslor och upplevelser i oss.
Ja, jag satt akkurat när du sa det, så satt jag och tänkte på att födsel, det kan faktiskt gå helt naturligt utan att man har läst, hvis man orkar eller hvis man klarar att stole på kroppen sin och bli med den, för kroppen din är lagd för att föda, så det kan du göra utan att förbereda dig. Det är bara det att du får en väldigt mycket bättre upplevelse hvis du förbereder dig.
Ja,
men amming, du faktiskt lära.
Ja, men det kan ju komma naturligt också. Det kan följa så enkelt att det följer som det kommer naturligt.
Ja, det kan det. Mm. Men det är väldigt, man trenger ofta lite hjälp och vägledning för att få till amming, för att inte bli sår, för att få nok mjölk, för att veta när barnet ska suga. Jag tänker att det kräver faktiskt mer.
Jag tror kanske att det är många som är uenig med dig där, Jannike.
Bland
för att man
du?
Tänker sån här att ja, alltså det att föda, det tränger man ju också lite hjälp och vägledning på, tänker jag då. Fast jag känner vad du menar, ja. Att man bara kan följa kroppen. Det kan man, men ja, vi tänker i alla fall att bägge delar är bra att förbereda sig på.
Ja, absolut. Och det är viktigt, som du säger, Jenny, att alla de känslorna runt amming och spädbarnsernäring generellt, då, det att bli mamma och att det är överväldigande, att man kan bli trist och man kan bli glad, och att det är mycket som föregår, att man är förberedd på det som du kan möta på rätt efter födsel.
Och sen är det ju så att alla känslor som vi möter på efter vi har blivit föräldrar, det kanske man inte kan förbereda sig på, men att man tacklar det som sker bättre visst man vet om tingena, de praktiska tingena, omgivelserna, vem som ska vara där, hur det kan gå till, vad sker när det kommer, visst jag får ett kejsarsnitt akut och sånt, då tacklar man allting runt omkring bättre.
Ja. Mm. Jag är helt enig.
Mm. Och det är många som tror till exempel att en god födselsupplevelse, då ska det mycket smärtelindring till. Men det är ju faktiskt inte alltid fallet.
Det är inte nödvändigtvis bara det som har något att säga, nej.
Nej, men det är många som blir rädda av det. Vi fick ju några spörsmål om det med smärtelindring också.
Mm. vilka typer smärtlindring man kan få i födsel. Mm. Eller man kan bruka i födsel. Och det är ju ganska många. Det är en lång lista. Och då är det ju något skillnad på vad man kan bruka hemma i en sån modningsfas i födseln och vad man kan benytta sig av på födestedet då, eventuellt sjukhuset.
Absolut. Och hemma så blir det ju mer sån mjuka tilltag som vi kallar det då, att man kan bruka dusch och varmt vatten och badkar hvis man har det. Man kan bruka värmepackning för i både rygg och föran på magen eller var som helst. Partnern din kan massera olika punkter.
Bevega dig. Det är väldigt fint. Spisa och dricka, vila, dansa kanske till någon fin musik. Det kan också vara smärtelindrande.
Ja, för det som är mycket smärtelindrande som man inte tänker på, kanske det är att släppa av. Mm. Och man släpper ju bäst av när man är mest trygg. Så det att puste ska vi inte glömma.
Nej, puste är jätteviktigt och då är det ju många som tänker att och det måste jag huska och lära mig någon sån pustetekniker till födsel. Men vi puste det gör du när du sitter och hör på oss nu, så puste kan vi, men det att bli minnet på att puste långa djupa pust, gode pust långt ner i magen, det är väldigt fint under födsel för vi när vi går i födsel så blir man ofta ganska spänd och så håller man pusten lite, särskilt hvis det strammer lite och gör lite ont då, så glömmer man att puste.
Ja, så pust är inte att sticka under stolen med.
Nej, stick under stolen, stick under en stol. Ja, det är sant. Så det tränger man ofta påminnelse till och så tänker jag att man kan huske det, si det till sig själv många gånger för födsel att jag måste huska och puste när jag ska när jag går i födsel. Ja. Huska och inte spänna mig, liksom lära sig avspänning rätt och sätt, för det handlar om att öppna upp och slippa babyn nedover.
Mm. Och såklart så kan man pusta hur man vill på en måte, bara man alltså det är många tekniker som du sa och vi säger ju inte något om det, men vi är med här på att man bara ska klara att pusta.
Ja.
Djupt i magen. Ja. Så spänner man sig mindre.
Men det finns ju när man kommer på sjukhuset då eller där man ska föda Jenny, så brukar vi ju någon mjuka slags tiltag först, det samma som det gör hemma egentligen. Men efter vi är färdiga med vatten och värme och massage och rörelse och såna ting, inte färdiga med, men vi kan lägga till lite lystgas. För exempel, det är väldigt fint.
Det är inte alla städer som har lystgas, men vi som har det är heldiga. Det tänker jag.
Det är ett väldigt fint verktyg. Mm. Men också finns det något som heter TENS, som är att man sänder såna, vad ska vi säga,
elektroimpulser.
Ja. Så att det blir lite sån dirring i huden föran på magen eller bak på ryggen som man ger sig själv då. Så man har något att tänka på, något att hålla på med. Detta blev väldigt vanskligt att förklara, men vi har ju förklarat det väldigt fint i det kurset vårt Jenny, och i tillägg på det kurset det bästa vi har förklarat där och visar, det är ju när du får en epidural faktiskt.
Jag är så heldig att få en epidural av Jannike. Men hvis man får epidural på sjukhuset så är det anestesilägen som sätter det.
Absolut. Mm. Och man kan också få andra typer bedövelsesmetoder. En pudendalblockade som man ger in i skeden som bedöver ganska gott mot slutten av födseln. Och så, vad mer har vi då?
Vi har ju steriltvannspappler.
Det har vi.
Det är någon små som vepsestick man kan få i rygg och föran på magen.
Ja.
Och det är också sånt som avleder smärtorna. Det blir lite samma som TENS på en måte.
Med vondt ska vondt fördriva. Och det är ju också en väldigt mild form för smärtlindring, för det är bara sterilt vatten, så det är ju inte någon sån farlig medicin för barnet. Inte det att någon av de andra är farlig medicin för barnet, men det är väldigt mild smärtlindringsmetod då.
Mm.
Och den kan vara väldigt effektiv. Men jag vill säga si att dere lärer lite om de olika smärtlindringsmetoderna. Det är väldigt fint att veta vad som finns där dere ska föda, så det är lurt att vara nyfiken på. Men så tänker jag det som också är lurt är att inte bestämma sig för vad man ska ha. Sån, jag ska börja med det och så ska jag gå till det och så ska jag gå till det. För vi vet inte hur födseln deras förlöper och vad dere kommer att ha behov för.
Nej, och så är det sån också att det, jag upplever, inte ofta, men någon gånger, att det är kvinnor som tänker att de vill ha epidural och så av en eller annan anledning för att födseln gick raskt, inte räcker det. Och då sitter det enaste de sitter igen med, det är att de fäller sig snurt på epiduralen.
Ja,
för att man har då så starkt fokuserat på det i begynnelsen. Och det känner jag, det, för det är speciellt andra gångsfödande som tänker att det må de ha för att klara sig igenom födseln, och så går den mycket fortare.
Ja, men då får man ju barn istället för epidural igen. Nej?
Ja, jag vet, och det prövar jag att säga också. Jag säger det ofta, att jag hoppas att du sitter igen med en god födelse.
Ja.
Efterpå, inte bara det att du inte räcker epidural.
Nej, men det är också motsatt. Hvis man tänker att jag ska klara det här, kroppen min ska få lov att föda utan att jag ska få epidural och någon sån extra hjälpemedel. Och så blir det en lång modningsfas då. Och så blir man sliten, så tränger vi den epiduralen för att du ska ha krafter igenom. Då må man inte bli skuffad av det.
Nej, det är helt samma sak med andra aspekter. Ja.
Man föder inte något mindre med eller utan epidural. Man blir mamma uansett, och det att föda, det är helt rått uansett med epidural eller inte.
Mm. Så alla som går igenom en födsel har lov att fälla sig som sån power woman, ja. Women.
Power efter, women.
Efteråt.
Men
hade du epidural?
Jag hade epidural. Jag hade epidural 3 gånger, men inte på den sista, för den gick så fort.
Ja.
Ja.
Och du fick ju barn.
Jag fick barn, även om jag inte fick epidural.
Ja.
Men jag husker inte om jag hade tänkt på att jag skulle ha epidural, men det var inte något nederlag, att jag hade inte bestämt mig, nej, för jag visste inte helt hur det ville gå, rätt och slett.
Nej.
Men det jag vet är att jag angrar på, som när vi snackar om att förbereda sig med att få reda på vilka smärtlindringsmetoder man har då, man kan benytta sig av, så angrar jag faktiskt på att jag inte liksom satte mig mer in i det med vann och vannfödslar.
Ja. Men då tänker jag att jag liker ju inte att bada.
Nej.
Så för mig så var det liksom, det kändes inte naturligt. Och
men
föda i vann heller, men det är många som liker det, absolut.
Men tror du inte att liksom i födsel, att du liksom glömmer den där jag liker inte att bada-følelsen, så det kan ju vara att du hade faktiskt likt det skikligt gott när du var i födsel. Vad tror du om det nå?
Jo, men det tänker jag också. Men jag vet inte om det var därför man inte tänkte på det. Nu tänkte inte jag på så mycket, men
varför inte?
Men det är liksom, man tänker kanske inte på det som man inte ser för sig, visst man inte är gravid på en måte, att det är någonting man liker.
Nej.
Men vannfödsel är ju så fantastiskt, eller bruka vann som smärtlindrande metod, det har vi ju väldigt god erfaring med, Jannike.
Ja, vi har det, att det är otroligt fina födslar när man får det till, väldigt ofta. Men brukte du epidural, Jenny?
Nej, jag fick inte epidural första gången, för det gick så fort. Jag räckte inte. Och så andra gången så sa jag, när jag kom in på födelsestuen, sa jag, jag vill ha epidural. Och då sa de bara så, ja, natten är lång. Och så sa jag bara, ja, men nu följer jag att det blir nu röjna på här. Liksom. Och så då var det för sent. Så jag fick inte det andra gången heller. Men det var det första jag sa när jag kom in där.
Men är du en av de som du fortalt om i stad som blev snurt för att du inte fick epidural?
Nej, absolut inte. Jag kände mig som en superstark kvinna efter min födsel.
Jag ser det sitter igen lite ändå. Du är lite höjd på det fortsatt. Ja, jag ska säga det. 10 år senare liksom. Tänk på det där. Hur mycket mästringsfölelse du kan få.
Ja, men det får man ju. Herregud. Och föda är ju god mästring.
Ja, det är väldigt...
Man får ju barn.
Man får barn, det är helt rått. Men hvis vi ska igenom de spørsmålene vi hade tänkt att ta i dag, Jenny, så må vi vidare.
Ja, men vi kan ju gå vidare på det. Vi fick ju spørsmål om hvordan det var att föda 20 versus 30, typen. Men du kanske kan läsa spørsmålet, Jannike.
Ja, jag kan si att det är en som lurer på det att vara gravid i 20-årene kontra det att vara gravid och föde i slutten av 30-årene. Vilken risiko och vad vad vi tänker på då liksom?
Ja, Alltså, vi är ju lagd för att föda lite tidigare än vad vi gör idag, ja, på en måte.
Kroppen är ju lagd. Vi är ment för att föda mycket tidigare än vi gör nu.
Mm.
Men tiderna har förändrat sig, så det är ju liksom vi är yngre längre. Men jag vet inte om fysiken vår följer den då.
Nej, exakt. Men livsstil. Men något vi kan säga är ju att det är inte farligt att föda senare i Norge, men det är ju såklart när man är äldre, alltså över 35 då, om vi ska ta det som exempel, så ökar ju risikon på många områden. Det ökar ju bara det att bli gravid, abort ökar, och så ökar också risikon genom svangerskapet.
Ja, men man kan ju inte planlägga när man vill bli gravid alltid.
Nej.
Men och nu är det ju så att vi liksom har aktiv karriärval ofta då, så att man studerar och lever livet. Vi är yngre längre och så börjar vi lite senare på den familjeplanläggningen. Så vi startar senare, men man kan inte blame själv för att man inte blir gravid även om vi startar senare, för det är så vi gör det nu, inte sant?
Ja, självklart. Det är ju inte något, det är inte något facit. Det är ingen som kan fortälla något, och vi vet inte hur den kroppen är lagd och vilken partner vi har och vad vi kan uppnå sammen och hur fort vi kan uppnå det. Men det är ju, nu snackar vi ju bara om risiko, så det är inte någon blaming. Nei. I denna spörsmålet.
Och då vill jag också säga si att vi bor i Norge. Helsevesenet, uansett hvordan vi skriver og leser om det i media, så er det trygt å føde barn i Norge. Og vi passer på de som er eldre, de som er på slutten av 30-tallet, de passer vi godt på, sånn at det skal være trygt for de å føde barn.
Ja, exakt. Det är ju för att det är mer risiko. Det är högre risiko för svangerskapsdiabetes och svangerskapsförgiftning. Det är också högre risiko för kromosomavvik, och man blir inducerad fortare när man är äldre.
Ja.
Så det är många områden.
Ja, men vi blir passade på, och vi har rutiner för vad man ska passa på och hur man ska göra det i förhåll till hur vuxen man är då.
Men man kan fortfarande vara 35 och vara i sin livs bästa form.
Ja.
Så det är ju också lite den livsstilen som vi har idag.
Ja, inte sant? Du menar att även om man är då kanske 38 och aldrig har varit så bra för och är gravid, så är man kanske bättre än hvis man är 22 och lever skikligt usunt och inte beveger sig så mycket och inte är i så god livsstil. Så att ja, det är olika risikofaktorer uansett ålder egentligen. Det är det.
Ja, det är det. Så jag var ju 36 och 38 när jag fick mina barn.
Shit, var du?
Ja, jag var ju så gammal. Så...
gjorde. Nu skulle jag bara rätt över på mig med en gång, för det är det jag syns är intressant. Men det var ganska vuxent.
Ja, det var det. Men jag följde inte att jag hade någon problem med att gå gravida.
Nej.
Men så det
och inte föde heller, har det hörtes ut.
Nej. Så. Nej, alltså det är det som är. Kroppen är forskjellig, och det handlar ju också om hvis man har någon sjukdom från förr,
ja,
till exempel. Så jag tänker att det att föda när man är 35 versus 20, ja, det blir lite vanskligare, men det går helt fint.
Ja, jag var 27 då jag fick mitt första barn, och det huskar jag folk syns var skikligt tidlig.
Ja.
Men och jag sa till mig själv att jag skulle föda efter 35, för det syns jag var eldgammalt. Men det är det ju inte längre, det är helt vanligt.
Du märkte att jag var helt tyst nu.
Ja, varför fick jag ingen respons?
Nej, vi ska inte tulla så mycket med det.
Nej, vi ska inte tulla så mycket med det, men en ting som bara slår mig då, som inte är någon sån forskning eller något, det är att det kommer självfølgelig an på hur man är i livet, hur man tacklar det att bli förälder. Nå var det ikke det som egentlig spørsmålet var, det er bare noe jeg tenker på.
Mm.
Men det at man har levd i mange år og tatt hensyn til seg selv, og kunnet liksom spise, trene, lese når man vil, sove så mange timer man vil, det kan være litt vanskeligere å liksom omstille seg den der nye rollen hvor du skal drive med nattevåk. Og du har en ny sjef, da, så du kan ikke alltid sette deg ned med den kaffen og det bladet. Nej. Når du vil.
Og det tror jeg flere kjenner på, eller det vet jeg, for det hører jeg, at man kjenner på det, at det var lettere når man, til eksempel de som får et andre kull, Det var ju mycket lättare när de var 25 och 26 än när de var 36 och 38.
Ja, och det tror jag handlar om med många år med förväntningar till alltså livserfaring där, för du är van till att ta den koffen, kaffen och det bladet.
Ja, men också att kroppen är tröttare.
Ja. Ja, men inte nödvändigtvis, för nu har vi akkurat snackat om att du kan vara 38 och vara i ditt livs bästa form.
Ja, absolut, men det är någon. Det är individuellt som allting annat.
Ja, men också tänker jag det är väldigt forskel på det att vara gravid första gång och föde första gång när du är vuxen och det att vara andra eller tredje gångs födande.
Mm.
Har kroppen din gjort det för och visat att den blir med på leken på en måte, så är det inte så vanskelig för den eller så skummelt för den.
Nej. Så jag tänker att det är ingenting att tänka på att bli gravid i slutet av 30-åren.
Nej, kunde missförstås.
Det kunde missförstås. Ja, det hörte jag nog. Jag menar att ni tränger inte att tänka på att det kan vara vanskligt eller att det är mer risiko eller farligt eller något sånt, utan det går väldigt bra.
Det går bra om man får den uppföljningen man tränger, de kontrollerna man tränger. Har man lust på barn och får till att bli gravide och ska föda, så är det jättefint. Mm. Och då ska man göra det oavsett ålder, tänker jag då.
Ja, exakt. Men jag känner ju mer vi pratar om det här så ska vi laga en episode på ålder. 35 plus gravida. För att det är ju många ting vi kan snacka om.
Ja, det är alltid många ting vi kan snacka om. Men apropå det att följas upp och sånt, så var det ju ett spörsmål till. Nu bara förlater jag åldern.
Ja.
För det är en som lurte på om det går an att följas upp på ett sjukhus och så föda på ett annat. Och allt går, alltså allt i livet går, men det är ju inte väldigt gunstigt. För jag tänker att man vill ju gärna att det stället du ska föda har den nödvändiga informationen om dig då, när du ska föda. Så tänker jag att man får den uppföljningen man tränger i specialisthälsotjänsten.
Ja, exakt. Alltså, hvis du ska föda på ett litet sjukhus, det är ditt sjukhus. Hvis du tränger hjälp till av ett specialiserat sjukhus, som till exempel Riksen, så får du det. Då blir du hänvist dit.
Ja.
Men annars är jag enig med Annika, med dig.
Är du med mig? Jag är enig faktiskt
att det verkar mycket bättre att ha alla sina papirer och journalen din är där du ska föda.
Ja, men när det är sagt då, så för ju vi all informationen från svangerskapskontrollerna på ett hälsokort. Och föda, det gör vi på samma måte uansett var i Norge eller världen du är. Så är du på ferie då, långt upp i norr och har födeplats på vad ska vi säga, si? Ett sjukhus i Oslo, säger jag bara. Så är det inte så att hvis du går i födsel upp i norr så kan du inte föda där.
Nej,
de tar dig väl emot, men hvis du har med dig hälsokortet ditt så har du massa god information där då.
Ja, det är därför vi säger att man ska gå med hälsokortet på de sista veckorna för födsel. Mm. På sig alltid i väskan eller något sånt. För det kan ju också vara att det sker någonting, till exempel att vannet går på tåget och att du må dra till det närmaste sjukhuset.
Ja, det
behöver man ju inte om vannet går då. Det var kanske ett dåligt exempel för det gick en hast, men om det var en prematur vannagång.
Ja, en för tidig vannagång.
För tidig vannagång, då kanske man må göra det. Så ha hälsokortet med dig. Men såklart kan du föda var som helst, men det var inte riktigt det som spörsmålet var om, Jannike. Det
Nej.
Var om man ska följas upp och föda ett annat sted.
Ja, men det kan man, och det är ju fritt sjukhusvalg. Och det kan ju också vara att det faktiskt blir fullt på det födestede som du har avtalt från för, och man blir sent ett annat sted.
Ja, men, så det är inte så att du kan föda på ett annat ställe, men hvis man har någonting som ska följas upp är det bättre att ha det på samma sted. Jag tror kanske, eller jag får liksom följelsen av att det spörsmålet kom av någon som har långt att dra dit man ska följas upp.
Ja.
Och föda, eller föda kanske. Och så ska man dra dit när man ska följas upp också.
Oh ja, sån
är att man må dra flera timmar för en kontroll på en måte. Men det vet ju inte jag, det är bara uppe i min fantasi.
Ja. Men där ser det ju lite av vart.
Ja, där ser det ut av vart. Det är helt så säkert. Ja.
Nej, men det går an att lage individuella avtaler som allt annat i graviditet och födsel, så blir det inte något klart svar på detta heller.
Nej.
Det är lite sån, allt är normalt.
Mm, det gjør ikke det, altså.
Men skal vi avslutte med et spørsmål, Jenny?
Ja, vi gjør det.
Skal jeg si deg hva det er?
Ja.
Hvor lik kan man forvente at tredje fødsel er når de to første var lignet på hverandre?
Ja. Vi sier jo alltid at tredje mann er en liten luring. Eller en stor luring.
Nå sier du mann. Ser.
Ja. Ja. Ja, exakt. Det gjør vi. Fordi at ofte av erfaring, jeg vet ikke om det finns någon forskning på det, nei, så blir den tredje fødselen litt annerledes enn vad man kanske förväntar.
Ja, eller i hvert fall starten vil jeg gripe inn og si da.
Ja, jo, men, altså, men også litt igjennom. Ja. For at, til eksempel har man en lång første fødsel, hvilket er vanligere at den er lengre den første, og så kommer den andre veldig raskt og helt uproblematisk, og så begynner den tredje begynner litt annerledes, man har litt lengre modningsfase, rierna kommer av og på,
ja,
og så kommer man til sykehus og man tror og vil og ønsker å være i aktiv fødsel, og så er man ikke det, og så må man kanskje dra hjem.
Ja.
Og så starter, jeg synes den er litt sånn hakkete tills man kommer til finalen.
Ja, den er en luring, og det kan man bli litt sliten av når man hele tiden tror man er i fødsel, men på en annen side så tenker jeg at det er det mange ganger hvor du liksom får aktivert kroppen og liksom bare, yes, nå går jeg i fødemodus, så du får liksom øvd litt på det der fødemoduset, men så blir du da sliten hvis du alltid blir sendt hjem igjen da.
Ja.
Og det, nei,
men, og det her er jo ikke heller en regel, men det er av erfaring som sagt.
Ja, men jeg tenker, for å svare på nytt på det spørsmålet, så tenker jeg at forventningene dine er jo alltid basert på erfaringer man har. Så det betyr at fødsel nummer tre, da har du erfart to fødseler tidligere.
Mm.
Og så forventer du at det skal gå. Du lurer jo på, du som stiller dette spørsmålet, lurer på om det kommer til å bli likt. Eller du forventer det. Og så kan vi ikke si at det kommer til å bli helt likt. Så derfor er det fortsatt lurt hvis man har hatt to fine fødsler, eller ikke to fine, men to fødsler uten så mye komplikasjoner, da, så er det fortsatt lurt å lære seg om hva slags ting man kan møte på i fødsel. Fordi det kan være du møter på dem, selv om du har klart det uten å møte på dem to ganger før. Skjønte, følte
ja,
du meg?
Ja, jeg er helt enig. At, men det betyr ikke at man ikke har erfaringen med sig. Du har sikkert varit med om mye, og du vet hvordan du takler det, sånt, men det er fortsatt ting som man kan møte på i en ny fødsel som man ikke har gjort før.
Det er ikke så lenge siden jeg hørte faktisk en angangsfødende si det til meg når vi snakket om hvordan fødselen hadde vært, at den første fødselen hadde vært ganske lang. Og ikke fæl, men lang, så man liksom forventet at det skulle være en skikkelig jobb andre gang. Men når babyen var ute første gang, da var det på en måte, da var hun ferdig, og hun kunne huske det som en veldig god og fin og trygg tid, og de kunne senke skuldrene og puste ut, da. Og så kommer hun til andre fødsel, og så går den kjempefort, og det klarer hun å henge med på. Men så er jo hun da forventet at hun skal kunne ta ned skuldrene og puste lettet ut. Men da er det ting begynner å skje, fordi babyen trengte litt hjelp i begynnelsen, ble tatt ut av fødestuen, det gikk bra. Morkaken slapp ikke med en gang, så det var litt sånn ting, og hun blødde litt ekstra. Så det, der hadde ikke hun forventet å møte på noen problemer, da. Så det ble litt voldsomt. Hun trengte litt tid på å fordøye det, rett og slett.
Ja.
Her måtte vi klippe litt, for nå kom Siri på telefonen til Jenny, hvor hun sa at hvis du er redd og er i fare, så må du søke hjelp. Men det er du ikke, Jenny.
Nei, det er ikke.
Vi sitter trygt ikke her på kjøkkenet og smiler i en podcast, så det skal gå bra med deg. Og det kommer til å gå bra med dere som skal føde også, men at det er lurt å...
Förbereda sig till fødsel.
Rätt och slett, helt enkelt.
Det kan dere göra med vårt kurs som vi har lagat till dere. Ja. Och det heter Trygg till fødsel.
Ja.
Men nettsidan är då trygg till fotsel, då att ändå det är lite irriterande att man inte har ö, men så blir det.
Ja, trygg till fødsel.no.
Mm.
Ja. Men det är ganska stort av oss att säga att vi ska göra dere trygg till fødsel, men vi menar att ved att ta det kurset så blir dere mycket bättre rustade till att få en god födselsupplevelse. Mm. Och hvis man är trygg så har man det bättre och då får man en bättre upplevelse.
Ja.
Är du enig?
Jag är enig.
Men till helgen enig. Jag tror vi är färdiga med dessa frågor nu. Vi får lägga en episode senare på flera frågor. Det är ju vi kan lägga så många episoder vi vill vi. Vi ja. Syns det är så hyggligt att få tillbakemeldinger från er som hör på oss också
att ja, absolut dere... kör på med det. Det ja. Vill vi ha mer av eller vi kan aldrig få nok då.
Det är god lön för oss, det syns vi i vart fall. Mm. Det är det, det är fin betalning och drive för oss till att fortsätta.
Men du startade på i helgen. Ja. I helgen är det babymässan.
Ja. Det är det nå i Oslo. Ja, i mars. Och det där ska vi vara, självklart. Och vi ska visa er vårt nya födselsförberedande kurs då.
Det ska vi.
Och vi ska sälja det. Dere kan köpa det. Hvis dere köper det på mässan så ska dere jo få lov til å være med i en trekning av en stor och fin BB Hug Me pakke med ammepute, gravidpute och några fina treck tror jag vi ska upp i där då.
Ja, det är inte mate på vad vi har fått av BB Hug Me nå.
Nej.
Men det här må jag säga då att om ni lyssnar på den här episoden senare så är det alltså 25 och 26 mars i Oslo 2023.
Ja. Det är det. Och då gläder vi oss till att se dere där eller så gläder vi oss till att dere ska höra oss senare i senare podcast episoder.
Eller ni kan se oss i videorna på vårt kurs. Ja. Trygg till födsel.
Det kan dere. Där är vi. Du är mest födande och jag är jordmor. Det är väldigt gøy, Jenny.
Ja, det är väldigt gøy.
Ja. Okej, vi säger tack för nå.
Vi gör det.